Hörrni, det där som kan byta skepnad lite hur som helst. Eller det som skrämmer oss, fast nästan metaforiskt. Det kan för mig ibland vara det som är allra mest läskigast. När man verkligen inte överhuvudtaget kan ge en rimlig förklaring till någonting av det man upplevt. Nord om Therese heter berättelsen som Jennifer alldeles strax ska läsa upp. Då blir vi varse om att våra allra närmsta kan lura på oss utan att vi ens är medvetna om hur eller varför. Därefter tänkte jag läsa upp berättelsen Han. Han som kommer om nätterna i mörkret när det blåser och är kallt. Snömannen. Ja, det kan tänkas låta barnsligt kanske. Men håll i hatten. Välkomna till Hemsökt, avsnitt 2, säsong 1. Skribent för det här avsnittet är Michaela Schmidt. Jag heter Sebastian Krantz.
It's good evening. The golden queen came to Marjorie.
This kind of person is emotionally unstable.
And quite upset.
Nord om Therese. Vem vet egentligen vad som pågår i stugorna ute på landet när vi inte är där? Är stugan annorlunda då? Finns det varelser där som lär sig att hålla sig borta när de vet att du brukar vara där? Och som kryper fram ur vrårna så fort du åker därifrån? Ja, ibland är det faktiskt så. Ibland sjuder av liv i vår frånvaro. Och det är först när man kommer dit vid en oväntad tidpunkt som man råkar upptäcka det. Upptäcka det på riktigt. Jag heter Nord. Och jag ska berätta för er om vad som hände i min släkts gamla stuga för bara några veckor sedan. Först ska vi bara klara ut det här med mitt namn. Folk brukar av någon anledning haka upp sig på det. Och jag antar att ni gör det också. Det är ganska tröttsamt. Så därför har jag tagit för vana att förklara mig varje gång jag presenterar mig. För jag har märkt att människor slutar lyssna på vad jag faktiskt säger och istället grubbla över varför och varifrån jag fått ett så ovanligt namn. Så jag heter Nord. Och jag kan inte rå för det. Min pappa är från Norge och där är namnet lite vanligare. Och morsan och farsan tyckte väl att det var fint om det. Mer spännande än så är det inte. Så, tillbaka till berättelsen. Det här med släktstugan alltså. Den har funnits i min familj i evigheter. Ända sedan den byggdes tror jag. Och det måste vara flera hundra år sedan. Stugan är riktigt, riktigt gammal i alla fall. Det är rätt som är säkert. Den är inte så jättestor. Lagom för en familj. En fyrkantig röd låda i två våningar utan rinnande vatten. Stugan ligger ganska isolerad. Men trots det och trots utedass är det väldigt mysigt. Och jag har många roliga minnen därifrån. Men, det brukar ju alltid komma ett men. Och det gör det nu också. För ända sedan jag var liten har jag upplevt saker i den där stugan. Egentligen inget stort eller superläskigt. Men konstiga saker. Steg i trappan på nätterna. Saker som flyttar på sig och märkliga ljud från den våning man inte befinner sig på. Sådana saker. Alltid sent på kvällen eller nattetid. Och jag kände mig alltid iakttagen där. Både inne i stugan och utanför. Morsan och farsan trodde inte på mig, förstås. De påstod att de minsann aldrig hade hört något. Fast jag var övertygad om att de måste ha gjort det. Eftersom det ibland lät riktigt högt. Men som sagt, de nekade till det och sa att barn ofta har väldigt livlig fantasi och att det inte fanns någonting att vara rädd för i stugan. Så småningom vande jag mig väl alltid där. Och var inte rädd länge. Det lät ju bara. Det blev aldrig mer än så. Fast jag minns en gång. Den gången hördes stegen inte bara i trappan, utan lite här och var. Som om någon gick runt och såg sig omkring i den nedsläckta stugan. Jag låg klarvaken och lyssnade länge på de där fotstegen och undrade varför min inbildning nu plötsligt tycktes omfatta hela huset istället för bara trappan. Tänk om det var en inbrottstjuv. Morgonen därpå sa morsan och farsan roat att jag gått i sömnen halva natten så att ingen av dem kunnat sova. Då blev jag faktiskt lite rädd, för jag visste ju att det inte var mina steg som hållit dem vakna. Och nu visste jag också att det inte var inbildning, för de hade ju också hört dem. Men jag sa ingenting. De skulle ändå inte tro mig. Just det där hände dock inte fler gånger. Tiden och åren passerade och vi var inte så jättemycket i stugan. Några veckor varje sommar bara. Ju äldre jag blev, desto lättare blev det att övertyga mig själv om att det bara var inbildning. Jag menar, kom igen. Stugan var gammal av trä. Det är klart som fan att man kommer höra massa ljud. Ljud som lätt kan missas för något annat. Det där att man är långt ute på landet och utan grannar gjorde säkert sitt också. Hela grejen var liksom som jord för spöken, monster och annat som skrämmer småglin från vettet. Så när jag blev lite mer vuxen i skallen slutade jag helt enkelt upp med att lyssna och ignorerade den där känslan av att vara iakttagen. Stugan är fortfarande gammal, ödslig och spöklik. Men det är inte ett problem längre och har inte varit så på många år. Men så var jag där för några veckor sedan med min flickvän Therese. Det var sent på hösten, nästan vinter, och vi skulle bara stanna över natten. Bara så hon fick se platsen där jag var om somrarna som barn och hade så mycket roligt. Jag hade vid det här laget släppt alla tankar på det jag upplevt och faktiskt nästan helt glömt bort det. Därför sa jag heller ingenting till Therese. Det fanns helt enkelt inte i mitt huvud längre. Vi kom fram sent på eftermiddagen och det började redan skymma när jag rotade fram nyckeln ur fickan med ena handen och balanserade en trave filtar med den andra. Till slut fick jag fram dem och fick upp dörren samtidigt som jag gjorde en välkomnande gest med handen och Therese att stiga på. Damerna först. Så vi skrapade av skorna på brogallret och klev in i den mörka, kalla stugan. Therese såg sig omkring medan jag gick runt och tände lamporna och satte igång elementen. Och vad mysigt det är, var hennes första kommentar. Och det är ju mysigt. Jag tycker också det. Och blev glad över att hon tycktes uppskatta stugan. Vi hade tagit med oss räkor, några goda ostar och bröd. Och sent på kvällen satt vi vid köksbordet och tryckte i oss alldeles för mycket av de där godsakerna. Och pratade lågmält om precis allt och ingenting. Men ingen alkohol. Ingen av oss dricker och jag har ingen lust att behöva förklara varför. För det finns inget varför. Det är bara så det är. Och jag nämner det bara för att ni annars säkert skulle tänka, ja ja, de var väl fulla när jag berättade resten av den här historien. Men det var vi alltså inte. Så småningom började vi i alla fall bli trötta och bestämde oss för att det var dags att gå och sova. Först skulle vi bara slänga ut räkskalen innan de började stinka och Therese sa att hon behövde besöka utedasset av samma anledning. Vi fnissade som småbarn åt det där. Fan vad larvigt egentligen. Planen var att jag skulle gå och kasta soppåsen medan hon gjorde sitt på dass. Den som blev färdig först skulle vänta på den andra. Sagt och gjort. Vi klev i skorna och gick ut i bäckmörkret. Therese lyste upp vägen till dass med ficklampan i mobilen och försvann in där och stängde dörren efter sig medan jag fortsatte 50 meter till. Jag behövde ingen ficklampa. Jag hade gått av vägen så många gånger förut och tog mig fram utan problem. Jag gjorde det jag skulle och vände tillbaka till huset. Och när jag gjorde det såg jag Therese gå omkring in i det upplysta köket. Men skulle vi inte vänta på varandra, tänkte jag. Jaja, hon kanske blev mörkrädd och gick in. Men precis när jag gick förbi utedasset flög dörren upp och Therese kom ut. Bra, sa hon och huttrade. Jag slipper vänta ensam i mörkret. Hon lät ganska lättad över det. Jag kastade en blick mot köksfönstret. Men nu var ingen där längre. Jag sa ingenting om vad jag hade sett. För jag visste inte själv vad jag skulle tro. Jag måste ha sett fel, tänkte jag. Och det är bara dumt att skrämma upp henne. Så vi gick in igen och jag låtsades som ingenting hade hänt. Och allt var precis som när vi lämnade för en liten stund sedan. Ingen var där. Vi gick och la oss, fullt påklädda, för det var fortfarande ganska kallt i stugan. Och så låg vi och småpratade en stund innan vi släckte lampan för att försöka sova. Vi låg där i mörkret med våra kalla nästippar. Och jag höll precis på att somna in ordentligt när det plötsligt hördes ett högt brak från övervåningen. Mina ögonlock för upp som rullgardiner och Therese satt sig tvärt upp i sängen med håret åt alla håll och i total oreda. Vad var det? Sa hon spänt. Jag vet inte, viskade jag. Shh, lyssna. Vi höll oss alldeles tysta och stilla och lyssnade ut i mörkret i stugan. Men inget mer hördes. Och till sist kom vi viskande överens om att någonting måste ha fallit i golvet. Sånt händer ju. Jag berättade för henne om den gången när jag sov över hos en kompis vars elgitarr mitt i natten föll ner från sin plats på väggen och landade i ett trumset som stod placerat rakt under den. Therese fnittrade när hon föreställde sig oljudet och vi la oss till rätta och trodde att vi kanske kunde få sova nu när vi fått tankarna på annat håll. Men nej, icke. För då hörde det. De där fotstegen igen. De där stegen som jag så väl känner igen. Fast nu var det inte längre försiktiga, smygande steg. Nu var det raska, hårda steg med skor på. Typ träskor lät det som. Och det kom från övervåningen. Jag vände mig mot Therese och såg genast att hon också hade hört det. Och jag kunde inte låta bli att tänka, äntligen. Äntligen var det nog mer än jag som hörde det. Men jag tyckte synd om henne också. Hon hade inte upplevt något sånt tidigare. Hon såg fullkomligt skräckslagen ut där hon låg med vitt uppspärrade ögon och ena handen för munnen. Det är ingen fara, sa jag. Men hörde själv att jag darrade lite på rösten. Det är ingenting att vara rädd för, det låter bara. Men Therese såg skeptisk ut. Och vi hoppade båda till när stegen där uppe plötsligt tystnade och en mjuk duns följde. Nord, jag känner mig iakttagen, kved Therese ynkligt. Och jag vet inte ens vad som är värst. Om det är någon här, eller om det inte är. Det är ingen här, sa jag lugnande. Det bara låter så. Det finns ingen där uppe. Inte ett dugg bättre Nord, sa hon. Och inte ett dugg mindre läskigt. Det blev tyst en stund. Både där uppe och mellan oss, medan vi låg och lyssnade efter de där fotstegen. Plötsligt får någonting i golvet ännu en gång med en smäll någonstans i stugans mörker. Jag vill åka hem, sa Therese och lät lika ynklig som jag kände mig. Snälla, kan vi inte bara åka hem? Det var väl klart att vi kunde. Jag märkte hur rädd hon var och inte ens jag själv tyckte att det var särskilt roligt längre. Bilen stod utanför och det var bara att åka. Först skulle vi bara ta oss genom stugan och fram till ytterdörren. Vilket inte heller kändes särskilt lockande som läget var nu. Men vi bestämde oss ändå för att göra det. Vi behövde bara plocka ihop våra saker och gå runt och stänga av elementen efter oss så att det inte började brinna senare. Vi tog varsin uppgift och trodde att det skulle gå fortare så. Jag erbjöd mig att ta elementen eftersom det innebar att gå runt i mörkret i alla rummen och det verkade värre än att plocka ihop våra saker. Det gick bra, ända tills jag kom till vardagsrummet. Där står elementet precis under fönstret och fönstret vetter ut mot gårdsplanen. Av någon anledning tittar jag ut. Jag vet inte varför egentligen. Av gammal vana kanske. Men hur som helst tittade jag ut och stelnade omedelbart till när jag genast fick syn på gestalten som stod där ute med ryggen mot mig och med en ficklampa i handen. Therese som stod i dörröppningen såg att någonting var fel. Vad är det? Frågade hon och kom fram till fönstret för att se. I samma ögonblick vände sig gestalten mot oss och tack vare ficklampan såg vi den förödande tydligt. Jag kände hur jag bleknade och flämtade ofrivilligt till när jag såg att det såg ut som Therese. Exakt som Therese. Vad fan, började jag. Men klarade inte av att avsluta meningen. Vad ska man egentligen säga om en sån sak? Therese, den riktiga Therese, tog ett stadigt grepp om min arm. Och jag kände hur iskall hon var om fingrarna. Kallare än jag någonsin känt. Nord, viskade hon bara. Men jag skakade på huvudet. Jag vet inte, svarade jag. Jag har ingen jävla aning. Figuren, som såg ut som Therese, började gå mot stugan och försvann strax bakom husknuten. Jag och Therese stirrade på varandra och vi insåg att nu var båda precis lika rädda. Vi måste härifrån, nu på en gång. Utan att säga något mer, det behövdes inte, rassade vi panikslagna ihop det sista. Och när stegen började igen och lät som att de var på väg ner för trappan, rusade vi i full fart genom köket, hallen och ut genom ytterdörren som vi smällde igen efter oss, innan jag kom ihåg att nyckeln låg kvar inne på köksbänken. Jag kunde inte låsa. Men uppriktigt sagt så sket jag fullkomligt i det just då. Aldrig i livet att jag tänkte gå tillbaka in i stugan och kanske möta den där Therese-saken, vad det nu var för någonting. Den där saken som tycktes kunna imitera vem som helst och som, insåg jag plötsligt, och fasan blev om möjligt ännu större, förmodligen var anledningen till att mina föräldrar trodde att jag gick i sömnen som barn. Det var den där som nu imiterade Therese som de sett, fast då var det mig den imiterade. Den verkade kunna imitera den personen sist iakttog. Och kanske var det därför man jämt kände sig iakttagen. Som att den liksom studerade en noga. Kom, sa jag och tog Therese i handen och började springa mot bilen. Vi kastade in våra kassar i bagageutrymmet, huller om buller, slängde oss in i bilen och for iväg med en rivstart utan att se oss om en enda gång. Tänk om hon följde med, sa Therese panikslagen. Tänk om hon sitter i baksätet. Det hoppas jag verkligen inte, svarade jag och kastade en nervös blick i backspegeln utan att se annat än mörker. Vi kände oss båda så där iakttagna igen. Men ingen av oss vågade titta efter ordentligt. Vi bara körde och var noga med att titta rakt fram. Så vi vet inte. Vi vet inte om hon, den eller det följde med oss och fanns där i bilen någonstans eller inte. Men om det var så varken hörde vi eller såg något mer. Det enda som fanns var den där krypande känslan av att vara iakttagen. Den där känslan som får håret i nacken och på armarna att resa sig. Nu har det gått några veckor sedan det där hände. Och ja, det har varit upp och ner kan man säga. Therese och jag kom inte så bra överens just nu. Hon är väldigt arg på mig. Arg för att jag inte varnade henne innan vi åkte dit. Arg för att vi var där. Arg för att jag inte berättat. Men jag tänkte ju inte på det just då. Jag ville bara visa henne stugan. Jag tror att vi kom dit och störde. Det är vad jag tror. Jag tror att vi retade upp något när vi kom dit. Men vad vet jag? Hur ska någon kunna veta? Det enda jag är säker på är att vad som än finns där ute i stugan så är det inte mänskligt. Det är något helt annat. Något som kan byta skepnad och imitera vem som helst som kommer dit. Och Therese, hon har blivit så konstig efter det där. Så olik sig själv. Jag vet inte riktigt vad jag har henne längre. Det är som att hon är en helt annan person.
När vinternatten sänker sig över skogar och berg och lägger sig till ro över både slott och kojor. När kölden rasar och människor och djur kryper ihop långt in i sina nästen och dagsljuset bara är ett grått töcken som varar bara en kort stund. När de vilda djuren söker sig närmre människan och man kan höra rådjuren skälla i det gryniga gråljuset alldeles i skogsbrynet invid stugknuten. När kölden är svår på allt levande och snön knarrar och lyser blå i månens sken och isen ligger tjock i sjöar och älvar. Det är då han är nära. Stor som en slagbjörn på bakbenen och vit av rimfrost rör han sig tyst genom vinternattens allra djupaste mörker. Vig som en katt, slug som en räv och ögon som en hök. Men i mänsklig gestalt smyger han sig fram genom verkligheten. Djuren stillnar när han går förbi, skogen tystnar och världen spelar död när han närmar sig utmarkerna. Självaste naturen känner hans vittring och håller andan. Och när han passerar vänder till och med den sig bort i avsky. I tusen och åter tusen år, så har han vandrat sedan innan allting blev. Alltid i rörelse, alltid på väg, på jakt och aldrig någonsin stannar han upp. Han är så uråldrig och ursprunglig att han inte har någonting annat namn än bara just han. Han har vandrat genom ioner, tidsåldrar och världar och han stannar bara upp ibland för att andas och jakta och lyssna. Han vädrar i luften med huvudet höjt på samma sätt som rovdjur gör. Söker med sin listiga blick efter den rätta vägen. Blicken är hård, kall och tom och en frusen gren som kommer i dess väg går av med en smäll som ekar som ett gevärsskott genom skogen och som sen faller död ner till marken. Ännu ett offer. Han rör sig igen genom natten, måste vidare och allt han passerar stillnar. Men hungern stillnar inte. Det gör den aldrig. Den river upp och sliter itu och ingenting är någonsin nog. Aldrig någonsin kallt nog. Och människorna, det händer att han möter dem. Kommer tillräckligt nära. Men för det mesta håller de sig gömda djupt inne i sina hålor, sina boningar. Och där har han svårt att nå dem. Det fanns en tid när det var annorlunda. Men nu måste han nöja sig med att stå utanför och titta in på dem. Locka på dem. Och hoppas. Treva med fingrarna i springor och vrår. Ibland räckte det. Vandra vidare. En ny boning. Kanske den här gången. Tyko. Tyko satt på en pinnstol vid den gamla vedspisen och tällde trägubbar. Precis som han alltid gjort de kvällarna. Det fanns ingen annan mening med det än att det var roligt och ett bra tidsfördriv under långa kvällar med bara radion som sällskap. Nu var han gammal. Och det hade blivit ganska många gubbar genom åren. Han samlade dem i en hög uppe på vinden, ovillig som han var att skilja sig från dem när de en gång var klara. Det bodde minnen i varenda en av dem. Och han satt ju ändå alltid där vid vedspisen och hörde elden knastra och spraka när den åt upp vedträ efter vedträ medan han kände hur värmen långsamt steg i den lilla stugans kök. Det luktade gott. Trä, ved, värme och kaffe. Raggsockorna kliade och stacks när värmen långsamt återvände till hans gamla fötter och Tyko grymtade missbelåten där han satt. Men ikväll var han inte ensam. Gammel Nils satt vid köksbordet och trummade otåligt med fingertopparna mot den nötta urblekta gamla vaxduken. Han var så otålig jämt, han gammel Nils, tänkte Tyko. Men han la ändå den halvfärdiga trägubben åt sidan och reste sig mödosamt från stolen med leder som skrek i protest. Han brydde sig inte om det längre. Han var gammal och det var bara så det skulle vara. Sakta och försiktigt hällde han med lätt darrande hand kaffe i varsin udda och kantstött kopp, struntade i faten och stultade stelt och långsamt över golvet till köksbordet nogsamt undvikande den gamla trasmattans kant. Han ville inte snubbla. Annat var det för, sa gammel Nils vänligt när han tog emot koppen. Jo, höll Tyko med och sjönk ner på stolen mitt emot. Tystnaden bredde ut sig igen. Men det var ingen svår tystnad. Snarare vänskaplig och trivsam och precis som det skulle vara mellan dem. De hade varit vänner så länge att det mesta redan var sagt. Tyko såg ut genom fönstret med tankfull min, men möttes bara av mörker och återspeglingar ännu så länge. Men han visste. Det kändes i luften. Han är tidig i år, sa han med plötslig bitterhet efter en stunds tystnad. Jo, jo, svarade gammel Nils. Han är väl hungrig det aset. Tyko suckade. Den där hungern stillades aldrig och det var en sorg för alla. Jag vet inte om jag orkar den här gången, så plötsligt gammel Nils. Är trött och kanske är det inte så illa ändå. Tyko nickade och kände att han kunde förstå det. Det fanns en slags lockelse i det. Att bara följa med, sluta kämpa emot. Bli här hos mig i natt, du gammel Nils, sa han och kastade ännu en blick ut genom fönstret. Så får vi hjälpas åt när han passerar. Gammel Nils nickade tacksamt. Tyko reste sig upp och stultade stelt och en aning osäkert över golvet tillbaka till sin plats vid vedspisen. Den halvfärdiga trägubben kom fram igen och han vände och vred på den några gånger. Stora, luddiga, mjuka snöflingor började falla utanför fönstret och de lade båda två märke till det för flingorna travade tysta upp sig på fönsterblecket likt grädde på en semla. Nu är han här, sa Tyko lågt. Nog är han det, svarade gammel Nils dystert. Han. Han hade vandrat långt den natten, längre än han brukade, för att finna det han sökte. Hans uråldriga instinkt kunde ana sig till svaghet på långt håll och han hade fått upp vittring. Han vädrade i luften likt de vilddjur han skrämde till stillhet längs vägen. Följde spåret tills han visste vart han var på väg. Träden glesnade och mellan dem skymtade han äntligen sitt mål. Människor, två stycken i en liten boning. Han smög sig närmre och vädrade misstänksamt i luften. Någon anade honom där inne, försökte se om han var där. Han drog sig tillbaka och vaksamheten där inne avtog, men inte svagheten. Han blev stående där en stund, iakttog och bidade sin tid. Någon rörde sig där inne. Han lät sin vita styrka smyga fram till boningen, lät den närma sig försiktigt och kika in. Han såg dem andas där inne. Han blev belåten med det han såg. Han smög sig närmre och närmre och till slut la han sitt dasslock till näve på fönsterblecket och böjde sig ner för att se allt som fanns att se. Och han såg svaga stackar. Ingenting att ha. Egentligen ingenting alls. Men han tvekade inte. Han ville inte lämna det i fred. Han andades in. Hans hårda blick kastade sig mot boningen om och om igen. Väggarna darrade av skräck. Fönstren knakade och knäppte och i varje otät liten springa sköt boningen av förtvivlan och fasa. Boningen visste redan det som de svaga krakarna där inne ännu bara anade. Han andades ut och kölden lade sig över taket som ett kvävande täcke, omfamnade den ynkliga boningen och drog åt nätet runt bytet med starka kalla armar. Kvävde och väntade ut. Det fanns tid. Tid att leka. Han var mycket belåten och medveten om sin styrka. Förr eller senare skulle de komma ut, komma honom till godo. Sen urminnes tider, långt innan början, hade det räckt med att han fanns, såg och andades in för att vagga dem till sömns. De somnade in, hypnotiserade till att förväxla kylan med den bedrägliga värmen i hans omfamning. Själv kände han ingenting, själalös som han var. Han gjorde det som han var ämnad för och hade lärt sig att ta med sig själar när han kunde. På så sätt var han inte fullt ut ett levande väsen, men han var inte heller fullt ut bara en företeelse. Han svävade på gränsen däremellan, men han hade ett medvetande och det drev honom framåt och vidare i en evig cirkel utan slut. Tycho. Tycho låg vaken och stirrade oroligt ut i mörkret utan att kunna se någonting alls, skummögd som han blivit på gamla dagar. Han lyssnade till vinden kylande och kunde då och då höra tung, blöt snö falla ner från taket med ett mjukt men distinkt dunsande. Han förstod utan att se. Det var snöstorm och det oroade honom, tyngde honom. Han skrämde honom. Och gammel Nils oroade honom också. Tycho var själv inte stark längre och tvivlade på att han skulle kunna hjälpa sin vän. För han visste mycket väl vad det var som fanns där ute. Vem som väntade på dem, lockade på dem med mjuka viloplatser och bedräglig värme. Så länge de var inomhus kunde han inte komma åt dem. Men någon gång nu snart måste gammel Nils gå ut och gå hem. De kunde inte stanna här tills han vandrade vidare och både Tycho och han var väl medvetna om det. Han där ute lekte en lek med dem, det förstod Tycho och det gjorde honom orolig. Han kunde höra gammel Nils röra på sig där ute i soffan, han var nog vaken han också. Är du vaken Nils? Frågade han lågt ut i mörkret. Ja, nog är jag det, kom svaret, lika lågt ifrån köket. Tycho suckade tungt. Det skulle bli en tidig morgon, lång dags färd mot nästa natt. Han kravlade sig upp ur sängen och ställde ner de bara fötterna på golvet. Kylan fick värken att skrika till, och lederna att klaga högljutt. Jag måste få eld i spisen, tänkte han medan han mödosamt lirkade på sig kläderna och stack fötterna i sina tofflor. Klockan var bara 4:30 när Tykos stapplade fram till vedspisen och fick eld i den samtidigt som han föste kaffepannan på sin plats. Gammel Nils satt fullt påklädd vid köksbordet och tittade på när Tyko tände lampan oändligt långsamt eftersom hans fingrar ännu var stela av nattens vila. Till slut satt de där och drack kaffe i samma koppar som igår, två gamla män som varit följeslagare nästan lika länge som någon kunde minnas. De hade följts åt genom livet, tagit hand om varandra när det behövdes, låtit varandra vara när det behövdes, tyckte om varandras sällskap. Vänner, nej, bröder. Jag måste gå hem, var gammel Nils och såg ner i botten på sin tomma kopp. Tyko nickade. Jaha, det är så dags nu, sa han och kände klumpen av oro växa till i magen. Gammel Nils klappade honom på axeln och Tyko klappade honom på handen som blivit kvar ett ögonblick. De tog farväl. Gammel Nils. Han stängde dörren om värmen i Tykos stuga och gick ut i den fortfarande mörkgrå gryniga morgonen och mötte blåsten och snön som en man. Precis som han gjort i alla tider. Han ville gå hem. Han behövde gå hem också, för hon var säkert orolig för honom där hemma. Hon väntade på honom med gröten, limpmackan och det värmda kaffet precis som så många gånger förr. Det visste han. Hon var en bra kvinna, hans hustru. Det var kallare än vad han föreställt sig och kölden bet redan hårt i kinder, fingrar och tår. Snålblåsten for rakt genom märg och ben redan efter några steg. Men han stretade vidare mot kylan, framåtböjd mot vinden, för det var inte långt att gå. Plötsligt skymtade han någonting i snöröken mellan tusentals virvlande flingor. Någonting. En stor oformlig gestalt, stor som en slagbjörn, stod bredbent en bit längre fram och spärrade vägen för honom. Han, gammel Nils, kände omedelbart igen honom, blev rädd och vände tvärtom och började springa med tunga klumpiga steg tillbaka mot Tykos stuga. Men han orkade inte hela vägen. Han blev trött och stannade mellan några höga gamla tallar för att hämta andan och låta sitt gamla hjärta lugna sig. Han frös nu för kläderna hade blivit fuktiga av snö och kroppsvärme. Han kände hur trött han var. Om han bara kunde få vila lite. Gammel Nils såg sig omkring och insåg plötsligt att han inte visste riktigt var han var någonstans. Han måste ha tagit fel väg medan han sprang och nu visste han inte. Men han blev inte rädd. Han var bara så fruktansvärt trött. Han tog några steg på måfå och sen några till och så ytterligare några och plötsligt tyckte han att han kände igen sig igen. Var det inte här någonstans som han och Tyko sköt den där råbocken? Han var nästan helt säker på det och nu visste han vilken väg som var den rätta. Nu marscherade han taktfast och rak i ryggen som en soldat och försökte tänka på allting annat för att slippa tänka på hur kallt det var. Till slut så fick han äntligen syn på sitt hus mellan träden och ökade takten med blicken stadigt riktat framåt, hemåt. Till stugvärmen och gröten och kaffet och hustruns värmande famn. Han var nästan framme när han i ögonvrån anade en rörelse mellan träden bakom huset. Gammel Nils stannade tvärt och skärpte blicken. Han lekte som en katt med sitt byte men tröttnade fort och visade istället vägen. Lockade och lirkade, andades in, såg honom i ögonen och andades ut. Sen var det redan över. Han la honom ifrån sig en snödriva som ett tomt skal innan han vandrade vidare och tog med sig stormen, hans enda sällskap. Han var färdig för den här gången, redan uttråkad och ville vidare. Tillbaka kunde han komma en annan gång. Här skulle snart bli liv och rörelse och sånt tyckte han inte om. En i taget tyckte han om. En i taget. Han rörde sig tyst och mjukt genom landskapet, åter på väg i sitt eviga kretslopp och världen frös till is där han drog fram.
Tyko. Det var Tyko som hittade gammel Nils. Varför måste det vara just jag som hittade honom, tänkte han, där han stod på gammel Nils första trapp med mössan i hand och med ett sorgset meddelande till hans hustru. Gammel Nils hade tagit av sig vantar, jacka och skjorta och låg leende i en snödriva bakom huset, bortom all räddning sedan länge. Folk sa att han frusit ihjäl, men Tyko visste bättre. Han visste att vintern och snön och blåsten och kölden lever den varelse som styr över alltihop. Ett mäktigt och ursprungligt odjur. Det var inte så att odjuret kom fram till vintern. Åh nej, det var mycket värre än så. Det var odjuret som bar vintern. Tyko visste att där det fanns snö och köld, där hade han dragit fram, och när det blev snöstorm var han allt för nära. Han visste det bortom allt tvivel, för han hade själv en gång stått öga mot öga med den förskräckliga snömannen. Han hade själv sett honom, känt lockelsen, men stått emot och överlevt. Tyko var gammal nu och misstänkte att han inte längre hade tillräckligt med ork för att än en gång vinna en sån strid. Så han höll sig inomhus, där den enda säkra platsen när han passerar. För han lämnar offer efter sig som tomma skal varje gång han har vägarna förbi. Ibland bara något enstaka, men ibland flera. Den här gången var det gammel Nils tur. Men man kan aldrig vara säker, för han tar vem som helst. Precis vem som helst. Ingen går säker.